Ja, jag heter då Henrik och jag är alkoholist och narkoman.
Hej Henrik!
Jag ska nu försöka berätta min life story. Hur det var och vad som hände och hur det nu är. Hur jag har kommit till den här nu tvååriga drogfriheten som jag har. Och jag föddes då den 14 juli, bara några kvarter härifrån på Södra BB. Och jag växte upp i Aspudden tillsammans med båda mina föräldrar. Och till en början var fyra syskon, men min bror gick bort redan 68 i leukemi. Så jag har ingen minne av honom. Hur som helst, jag växte upp med dem i 49 kvadrat. Ingen ovanlighet. Det var, precis, det var så på den tiden. Alltså. Det var flerbarnsfamiljer som bodde så. Hur fan vad nervös jag är, men jag ska försöka landa lite där. Min uppväxt i den tiden, det var faktiskt, den var nog ganska idyllisk. I min familj så fanns inte den här sjukdomen överhuvudtaget. Vare sig på min mammas sida eller på min pappas sida. Jag fick all kärlek jag behövde. Min pappa, han är ursprungligen grek. Men släkten, den har funnits här sedan mitten av 1800-talet. Han var säljare av korallsvamp. Det var det familjen kom hit med, från Kalymnos. Så han hade ett familjeföretag. Sålde tvättsvampar och sömskinn. Min morsa, hon var en typisk hemmafru. Ska vi ta nästa steg? Börja plugget 73. Ja, men det var, jag syns så, det var jävligt bra. Min uppväxt var väldigt, väldigt bra. Mina vuxendrömmar då, vad jag ska bli när jag blir stor. Det var typiskt, jag skulle bli brandman eller polis, barrett. Någon typ hjälte. Så blev det inte. Jag började grundskolan 73 i Aspudden skola. Till en början så gick allting väldigt bra, bortsett att jag hade en benägenhet att börja stjäla. Alltså. Jag började snatta redan när jag var ute och följde med min morsa och handla såna här saker. Så började jag stoppa fickorna fulla. Jag kommer ihåg, jag gick andra klass. Då åkte jag och några kompisar, vi åkte tunnelbana själv för första gången. Åkte in till T-centralen. Sen gick vi upp på Åhléns och stal sådana här smycken i form av små rakblad som var väldigt populära då. Så ja, där började det väl skeva lite grann. Men ja, grundskolan gick väl bra lågstadiet och en bit in på mellanstadiet. Jag har väl inga större avvikelser där, men vi var ett gäng killar som, vet inte, som ägnade oss åt massa bus i alla fall. Alltså, vi gjorde inte vad vanliga ungar gjorde och vad de nu gjorde, och spelade spel och sådana här saker. Vi ägnade oss mer att göra en massa bus. Vi klättrade på byggställningar och sköt slangbåge på FNL-arna som stod utanför tunnelbanan och demonstrerade och klirade fönster ut. Ja, vi gjorde en massa skit helt enkelt. Alltså. Det var någon förälder där som var rätt vitsen. Han såg ju att, han märkte det där. Va? Så han försökte få oss grabbar då och göra någonting roligare. Va? Så han tog med oss då till Spårvägens tyngdlyftningsklubb. Så jag började redan där som 11-åring då. Och det var ju, gick faktiskt jävligt bra. Jag var nog lovande där. Alltså, jag placerade mig bra i många tävlingar och sådär. Men det rann ut i sanden precis som allting annat har gjort då. Under mitt liv. Så i högstadiet då, i sjunde klass, då började det hända grejer med mig. Först så drabbas jag av, när jag kom i puberteten så hände någonting med mina ögon. som har visat sig långt senare att jag fick defekter i gula fläcken. Men då visste man inte vad det var, va? Utan jag fick lässvårigheter och jag började tycka skola var skit. Och jag satt väl mest av tiden där. Hamnade i dåtidens OPS-klass. Där man satte då sådana som var bråkiga. Och jag var nog ganska bråkig redan då. Jag var en typisk mobbare. Jag var nog ganska taskig mot dem. Eller jag var ganska taskig mot dem som... De som jag uppfattade som underlägsna. Vad hände mer i sjuan? Alla mina debuter, alltså. Första fyllan, riktiga fyllan, den var ju då med Lucia. Det var ju full i skolan. Vi var på lägerskola, kommer jag ihåg. Och där så rökte jag gräs första gången. Det var lärde mig att dra halsblås. Och just det då. Och sen så fick jag då mitt första missbruk. Och det var inga droger, utan det var ett spelberoende. Jag blev besatt utav att spela flipper, förströelsespel. Flipper och Asteroids, Missile Command och allt vad det hette. Och till det här så krävdes det pengar. Alltså. Så efter att jag hade stulit klasskassan som tillhörde vår klass och började spela upp den. Så, och då var jag och det där samma gänget som vi umgicks med då. Började gå i kraft med kriminalitet för att dra in de här pengarna. Och det var en form av väskryckning. Alltså. Så jag började rycka väskor. Och det här, det var ju lätt. Alltså. Rycka en väska utav en gammal tant. Det var inte svårt. Och det blev, och där utvecklades det snabbt till ruggiga rån. Alltså. Råna gamla och ofta fulla människor. Alltså. Och man kunde locka med att vi hade sprit här borta i busken och få med sig någon stackars människa som vi misshandlade brutalt och robbade på pengar och sprit. Och vi gjorde inte som andra ungdomar som ville ha ut någonting från bolaget där, vänta och fråga någon något fylld och skulle handla så här. Ska ni köpa ut det? Vi väntade istället på någon som vi tyckte var tillräckligt sliten som vi vågade attackera och robba helt enkelt. Det var en, jag kommer ihåg, det var en film som var väldigt aktuell som gick på bio då, som hette The Warriors, som handlade om det var ungdomsgäng i New York då som hade namn och grejer, och det här, det inspirerade oss väldigt mycket då. Så vi döpte oss till The Criminal Angels och ägnade oss med att råna gamla och fulla och sen gå och spela bort pengarna på Alexander Lukas, en jävla spelhall som låg i Hötorget. Efter lunchrasten så bodde jag i stort sett på Alexander Lukas. Sprang efter lunch, käka, väg och rycka en väska och sen sätta sig på Alexander Lukas till klockan var 10 liksom, och där de stängde, och så var det McDonald's. Och sen var jag hem. Och så här såg mitt liv ut. Alltså. Under hela åttan och under hela nian. Alltså. Och vi var aktiva. Vi höll oss inte i Aspudden, Hegersten. Utan vi åkte iväg till andra förorter. För att just vi tänkte så här. Polisen kommer ju söka i närområdet om vi är aktiva där. Så det här höll ju ganska länge. Men det sprack ju sen då, dagen innan avslutningen i nian. Då hade en av det här gänget då hade blivit tagen på baris då när de skulle rycka avslutningsspriten då. Han torskade. Och det här resulterade till att vi åkte allihop. Så då hamnade jag, skolavslutningen i nian, då satt jag mig min första gång på Kronobergshäktet. 15 år gammal och satt och gret där i 25 och en halv timme. Glömmer jag faktiskt aldrig. Men väl om jag kom ut därifrån, hur som helst, något jag glömt upp här, det var att vi hade ju faktiskt ett sommarställe som, så jag brukar ägna sommarloven ute på landet. Och jag kommer ihåg i morsan, jag hann inte med att komma hem, så var det rakt in i bilen så ut på landet. Efter den sommaren så började jag gymnasiet. Jag hade jävligt dåliga betyg när jag gick ut grundskolan. Mycket streck och skolk och sådär. Men jag kom in på en linje då, verkstadsmekanisk linje. Och jag hade en press på mig hemifrån att du måste gå gymnasium, Henrik. Så jag hade sett ut vilken linje som hade lägsta intagningspoängen då, året före. Och det var verkstadsmekaniker. Och jag kom in och livet började lira då. Det här med förströelsespel, det var som bortblåst. Efter den sommaren så spelade jag ingen mer. Och den här grymma kriminaliteten, den lades på is en tid. Men istället så började jag då få, ja, förutom det att vi drack varenda helg, alltså, det var pengar man fick hemifrån. Det var ju 80-talet hade precis börjat och det var gynnsamt då, alltså. Så jag fick pengar hemifrån och det räckte till att köpa bira och brass dessutom. För det började bli något som skulle, efter den här diskokvällarna på huset ute på Djurgården då, så var det in till Kungsan och köpa röka. Det blev en vana då varje helg. Och väldigt snabbt så blev det här en vana av att röka bra varenda jävla dag, alltså. Så i 17 års ålder så, ja, då är jag haschrökare. Men jag upplever inte att jag har något problem, alltså, utan jag går ut första ring, andra ring, jag söker ytterligare till verktygsteknik då, så jag blir verktygsmakare. Jag går 3 år i skolan. Under den här tiden så hinner väl göra allt normalt, så jag prövar lite andra idrotter och sådär. Taekwondo, det var något som jag gick på en tid. Det var väl mest för att lära mig slåss då, för det var ju något som hörde till min uppväxt. Det var med våld och slagsmål på fyllan. Det hade inte jag släppt, alltså. Det kom upp då. Sen så rök jag in i militärtjänst. Eller vänta lite, före det så var det ju en liten firmafest då. Då var jag hemma hos en polare som höll det här hela då. En fredag, då är man jävligt trött, alltså. Och jag hade laddat upp med 8 dubb liksom. Och så rökte vi braj på det. Jag var så trött, alltså. Ja, hur är det, Henrik? Ja, fan. Och spyan var inte långt borta liksom. Sen var den här liran då. Han skickade upp en tia-chack på ordet liksom. Och det knöt sig i magen, fast jag aldrig sett buller förut då. Och jag visste redan då att det här brajet, det var inte en last, va? Utan jag visste någonstans att ska jag pröva det här, då kanske jag trillar dit på det också. För brajet är ju någonting som jag inte vill vara utan och absolut inte kommer sluta med på en bra tid liksom. Så jag ställde mig väldigt tveksam inför den här lilla snorten som låg på bordet som ju efter mycket överläggning då så skulle ju svälja det här då istället då i en bomb. Ja, visst. Plötsligt så alla versen slut och drajet var slut och vi bara pratade. Och jag tyckte att håret stod verkligen upp på hela kroppen, alltså. Det var faktiskt första gången jag kunde säga att jag verkligen mådde bra, och det var då. För då mådde jag så jävla bra. Och det här med alkoholen och det. Ja, sen 14 år då fram till det här är jag väl 18 då. Så har jag aldrig kunnat uppnå den här schyssta salongsberusningen. Utan jag tålde inte mycket alkohol. Jag var inte den där som kunde dricka 10 bira eller en kvarting innan jag skulle ut på på disco liksom. Det var för mycket för mig. Efter 4-5 bira eller en halv kvarting då mådde jag så illa så jag spydde oftast, alltså. Men här, pang, där försvann den alkohol totalt. Sen dess så drack väl en bira någon gång. Jag gick ju på krogen och disco, men det blev bara en. För mig var det bara tjack och braj som gällde. Nåväl, jag fullbordade militärtjänsten i lumpen, så blev det mycket knarka. Där träffade jag en kompis då som var gammal i gamet redan då liksom. Och jag trivdes väldigt bra där alltså, med knarket. Jag var fordonsförare. Jag körde hemvärnsbefäl, taxi hela dagarna. Terrängbilar, jag körde ut norska hemvärnsbefäl och så här. Jag var så, kom till HVSS, HSS efter det här, hemvärnets stridsskola. Där de utbildade sig i militär då. Så mitt göra där, det var att köra bil hela dagarna. Och det var ju rätt skönt att sitta och röka braj och lyssna på musik och ta lite tjack och ta vakten var ju skitkul. Vi sålde de här vaktpassen till varandra med sådana narkotika. Och jag hade, för mig hade det följt sig väldigt bra det här med, jag fick bra kontakt med mina kranar, så jag knarkade gratis stort sett hela tiden och förmedlade narkotika. När jag muckade lumpen sen så kom vi var några stycken som bilade Europa runt på någon månad och så svor att nu lägger vi ner med knarket när vi kommer hem liksom. För det här är ju bara skit. Så jag hade ju insett, jag såg ju redan då var det var på väg alltså. Trodde jag. Ja, hur som helst. Det här är 80, när det är här, 86 va? Jag träffar en tjej, en schysst brud som jag flyttar hem till, som bor i Handen. Och jag där, jag skaffar ett bra jobb på Dagab där jag får avancera, byter sysslor varje månad tycker jag. Jag får en bra lön, jag har ett bra jobb, jag har en bra tjej, jag har en ny bil och jag tycker att mitt liv är jävligt, det flyter jävligt bra. Det tyckte jag verkligen. Det gjorde ju faktiskt det. Om man bortser ifrån att jag knarkade. Jag, liksom, ja, jag tog tjack varenda helg. Och ganska snabbt så blev de här helgerna väldigt långa. Så de började redan på onsdag. Så började jag slänga in med tjack. Och den här helgen hängde med ända fram till söndagen. Liksom. Där, när söndagen kom, då sov jag några timmar då jag var på jobbet på måndagen och såg ut som så förjävlig ut. Alltså. Jag kan inte förstå att jag kunde hänga kvar på den här arbetsplatsen så lång tid. Alltså. För jag måste ju verkligen sett bedrövlig ut. När måndagen var slut somnade jag kanske 12 timmar på raken innan tisdag morgon kom och jag var lika trasig då med. När onsdag morgon kom då började jag kvickna till. Och då skulle jag tjack på en gång. Mm. Så det här, och liksom, inte bara med det, så var det liksom, från onsdag så var det ut på stans alla diskon. Och det så här, och sen dessutom så drog ju med den här tjejen. Hon hade ju aldrig rökt en braja hela sitt liv. När jag flyttade ifrån henne, då var ju ledigheten som ett riktigt jävla bombenslag. Och hon var nerknarkad hon med, liksom. Jag är 23 år när jag flyttar ifrån henne. För det är ju vårat förhållande fungerar inte och jag är jävligt, alltså, vi är trötta på varandra. Jag är ju bara ute på diskon och far. Det är ingen ärlig eller hedlig relation, utan det är hur mycket andra tjejer som helst om helger. Jag inte förstår att jag tyckte det där var, ja, jag borde förstå det. Ja, hur som helst så träffar jag en annan tjej då. Jag är 23 år som är lite äldre än mig, som har varit med i tjacket mycket längre, har erfarenhet och vars familj är en riktig knarkarfamilj och hennes farsa är en riksbundare som är ökänd och så här. Och det här, den här tjackromansen vill jag kalla den för, den spårar ur alltså. Jag börjar bli svartsjuk. Och det här resulterar till att har vi tillfälle så flyger in genom hennes, en av tillfällena när jag kommer in flygande genom vardagsrumsfönstret med ett stolsben och kniv liksom. Och det blir för mig en jag får en riktig blackout i alla fall och hamnar ju bakom lås och bom ordentligt. Och jag får en påföljd då på 3 bast då. för grov misshandel och allt vad det nu kan vara. Och jag får alternativ då, en rättspsyka, för jag är lilla och stora sökningen på det här. Och jag lyckas, hur det än faller sig, så har jag lyckats överklaga det här. Och jag får en hel del stryk där inne. Alltså. Och där, och tack vare det så blev det bara 8 månader. Men när jag kommer ut därifrån, så då har jag gjort allt hit på äktet. Va? Och jag kan titulera mig som psykopat, fast jag inte blev kryssad. Och våldsam då, det hoppsan. Det var mitt. Ursäkta mig. Nej, det var fan, det går inte att stänga av bara. Sådär. Ja, hur som helst, när jag kommer ut därifrån så 1 maj 92 säger jag upp mig på egen begäran. Jag är trött på att jobba. Dessutom så har jag slarvat så jävligt. Jag är borta nästan varje måndag och varje fredag. Och får väl min chef där trycker på mig att du får ett läkartyg härifrån. Annars så ser vi din tjänst som uppsagd här från dagen. Liksom. Jag skrev på det där. Jag var trött på det där. Och jag tänkte, jag har mina 300 dagar här med A-kassa. Det blev ju bara att jag knarka hela dagarna och ägna mig bara åt att förmedla narkotika. Ja, sälja chack och braj liksom. Och det var inte så att jag gjorde någon proff eller något sånt där, utan det var ju för att gå och fixa så det räcker, täcker upp mitt eget knarkande helt enkelt. Och sen så kommer då det ödesdigra att jag slår inte in i chack då. Under den här tiden så slår jag ner på folk som använder sig av verktyg. Där, jag har ingen pundare, för jag bara knaprar. Liksom. Men så är det så att jag rör mig med folk som jag tycker är lika flådiga som jag själv. Alltså. Så att det blir att jag får hjälp av en brud då, som sätter jungfrun på mig. Ja. Och efter det här tillfället så går det lekna på ena handen de få gångerna jag har knaprat efter det. Jag blir helt besatt av att slå i mig narkotika. Och det här går långt. Alltså. Jag blir så besatt så att om jag har stopp i en kanyl, inte har en kanyl, så har det varit tillfällen då jag har borrat hål med en morakniv. Alltså. Och haft en vässad pip och sökt svar. Och det här blev också, jag tycker jag var ball när jag gjorde sådana här saker. Alltså, slim i chack när någon kör rally liksom. Det var en vardagsmat för mig, tycker jag. Sånt tyckte jag var häftigt. Dessutom så blir knarkandet på en helt annan nivå. Liksom. Det är inte 1 gram om dagen, utan 5 gram om dagen. Liksom. Och det här kostar ju pengar. Alltså. Och då kommer den här kriminaliteten in i bilden riktigt ordentligt. Alltså. Då blir det stulna bilar. Det blir tunga inbrott. Butiksrån. Smash and grab. Backa in bilen genom skyltfönster och tobaksaffären. Och sen ta upp det här med att råna folk. Alltså. För det är något som jag håller på med förut. Alltså. Tränga mig in hos folk. Och jag vill gärna också, jag titulerar mig också som att jag är torped. Alltså. Och pressa pengar av folk, och visst, ja, det har försiggått också, va? Men det, i sådana kretsar som jag rörde mig i så fanns det ju sällan några pengar att få ut. Så en av mina favoriter där, jag vet inte var, det är väl att jag vill hitta någon identitet som att vara då jävligt giftig och att folk ska vara rädda för mig, och det var de ju också. Alltså. Så jag tog tabbar åt andra människor som inte fick in sina redvistålar. För 2000 spänn skulle jag slå folk halvt fördärvade då. Så det blev en riktigt sjuk jävla vana. Alltså. Att alltid ha ett järnrör med sig i bilen och en fjäderbatong innanför jackan. Liksom. Ja, så här såg det ut. Alltså. Det, och självklart så blev ju det fängelsestraff. Och fängelsestraff på fängelsestraff. Så från med att jag var 26 år och ägna mig åt den här tunga kriminaliteten fram till 36, 37. Så såg det ut så här hela tiden. Alltså. Det var våldsamheter, tjack och sex ska vi inte glömma. För det är ju något som har betytt väldigt mycket. Speciellt när jag slagit in min rökare. Då ska jag bara direkt liksom. Ja, så är det för de som går på amfetamin. Så är tjack och knulla, det hänger ihop. Alltså. Det är en desperat besatthet. Men med tiden så är det här blir jobbigt. Jag vänjer mig inte med det här. Under de här 11 åren så har jag suttit i fängelse i stort sett hälften av tiden. Alltså. Och jag är inte den som... Jag mår inte bra när jag sitter på kåken. Okej, första volten då var det ju så här... Det var ju rätt skönt. Och många gånger så hade jag ställt till mig så mycket. Så jag hade så mycket folk efter mig och så här. Så var det rätt skönt att åka in på kåken. Liksom. Åh, kan andas ut från det där. Men med tiden så blev det liksom att de här... fienden eller vad man ska säga, de satt ju på kåken de med. Så när jag sitter häktad, då var jag jävligt orolig. Jag har träffat på den och den när jag kommer ut på kåken. Så har det väl också varit, men det har inte lett till någonting som där dramatiskt allvarligt. Det är 37 års ålder. Fan vad fort det här går alltså. Ja, vid 37 års ålder i alla fall. Det finns inte mycket mer att berätta om det här med drogens kriminalitet för mig, så jag kan inte placera vad som händer det ena året eller andra året. För mig är all den här, det är bara en ingeggad sörja som jag inte kan hålla isär alltså. Jag kommer bara ihåg att när jag kommer upp till 37 års ålder, då mår jag så dåligt alltså. Så att för varje rökare jag slår i mig så blir det inte den här härliga kicken och rikskåt och det här, man blir på tjack, utan istället så får jag värsta panikångesten alltså. Jag tror att mitt hjärta, jag tror att jag ska dö innan jag hinner tänka tanken färdigt alltså. Och det här det är panikångest, jag visste ju inte det då. Så jag gick till läkaren och trodde jag hade fått hjärtmuskelinflammation, och han förklarade för mig: Henrik, ditt fel sitter mellan öronen liksom. Man fattar inte det ändå liksom. Det går inte att tänka rationellt när man grips av det här. Liksom. Hela vänsterarmen domnar av. Liksom, och jag tror att jag ska dö. Skithemskt. Sista voltan jag gjorde, då var jag faktiskt 38 år gammal. Jag är 42 idag. Och då mår jag så dåligt. Så jag kan inte vara på anstalt. Alltså. Utan de skickar mig till RPK. Där får tunga mediciner. Så det var ett par veckor på RPK. Tillbaka till TB, tillbaka till RPK, tillbaka till TB. Så jag kommer ut därifrån, så då har jag hamnat i ett utbränt stadium. Alltså jag slutar inte knarka för det. Utan jag börjar då halvera mina doser. Liksom bara slå in ett halvt gram i taget för att inte må så jävla massa skraj när hjärtat börjar slå. Till slut så kan inte halsa lite sprit. Alltså inte ens den sinnesförändrande förändringen kan jag ta utan att det med hjärtat börjar gå igång. Och det här tunga kriminella, jag börjar bli här, i det här läget så börjar jag bli trött på att liksom hela tiden leva upp till att vara den här tunga fighten liksom, och ta tunga strider mot det var ju hur många olika fiender som helst jag fick under de här åren liksom, som jag alltid måste kolla ryggen efter liksom. Det här det är för mycket för mig helt enkelt. Och likaså kriminaliteten, jag är så skraj för att jag ska torska, va? Så att många gånger kunde jag stryka omkring med den här ryggsäcken som vägde 15 kilo full av tunga verktyg alltså, och jag fick ingenting gjort liksom. Så från 38 till jag var 40 där alltså, ja, från 37-38. Då var det bara mountainbike som gällde för mig. Mountainbike som hoppar och så här. Det och källarpund och bryta lägenhet eller så här. Det vågade jag inte göra längre. Alltså. Eller bara ringa på oss någon som skulle ta en tabba och slå ett järnrör i huvudet på sådär. Det var helt uteslutet. Jag vågade inte göra någonting i den stilen längre. För jag var för rädd. Jag var för rädd helt enkelt. Jag var utbränd alltså. Och sen så var det här ständiga bostadslös. Jag har varit bostadslös nu. Jag har inte suttit i fängelse, jag har varit bostadslös sen jag var kan ha varit ja, hela tiden så jag flyttade från henne i handen. Så det är över 15 års bostadslöshet, va? Och när vintern alkas liksom då, där vi, efter 37 och när vintern alkas, då är jag så jävla trött på att inte, jag är inte välkommen någonstans. Jag har inga polare kvar i stort sett. Jag har misshandlat och hotat alla mina kompisar, alla jag känner. Jag har inga kompisar. De som liksom jag kunde prata med, liksom, det var sådana som slickade mig i röven. De var rädda för mig helt enkelt, för att jag var sånt jävla svin som jag var. Och jag mådde inte bra av det längre. Jag vill inte ha respekten med min form av fruktan. Va? Jag vill respekteras för någonting jag absolut inte var. Liksom. Och sen så var det så att jag hade en relation då de senaste åren här innan drogfriheten som jag... Ja, hon ville gå in i behandling. Hon ville ju sluta knarka. Och jag ville väl... Jag ville ju hänga mig kvar i den här relationen. Liksom. Det var faktiskt det som fick mig att ta första steget. Men det var inte helhjärtat ändå. Alltså. Jag hängde på in på den här rummen bara för att jag skulle få bo någonstans. Och jag hyrde lägenhet av Kris då, på Mannens Ladelås. Men min ambition var att jag tar sommarlov sen. Och så då går jag ut och knarkar av mig lite. För jag vill i alla fall inte släppa det där helt och hållet. Ja, det var det som hände. Det var så det var. Och det som hände var att jag tog det här första steget. Och vi tog och låste in oss i ett cykelrum med ett par kassar mat. I ett renoveringsobjekt uppe på Främlingsvägen här i Aspudden. Och tände av i en vecka. Så alla droger skulle gå ur kroppen. Och när tjejen jag hade, hon hade varit i kontakt med någonting som hette Lotsprojektet. Det var polisen. De grep oss flera dagar på en vecka. Liksom. Och sa att det finns någonting som heter Lotsprojektet som ni kan få hjälp att komma in. Som vi polisen har, som ni kan få hjälp in i behandling. Så på den vägen var det faktiskt. Så efter den här... avtänningen då, så fick vi då, så krävde jag Lotsprojektet att vi måste lägga in oss på avgiftningen då, då. Och jag kommer ihåg när hon fick gå in på Maria här och jag fick vänta utanför på de här polisen liksom. Jag var så här nära att dra då, alltså. Men jag är jävligt tacksam för att jag inte gjorde det. Mig kör de till Karolinska. Ja, sen så var jag väl, jag var inne i den här, jag var i drogfriheten i nästan en hel månad innan det visade sig den här relationen. Man kommer ju visa sig att man är helt olika. Man är ju helt olika personer när man blir drogfri. Va? Så blev det en litet krasch i det här. Hon hade träffat någon annan kille på sin behandling där. Och det här, det såg jag direkt en anledning till att få, då tar jag ett återfall liksom. Då var jag väldigt försent av det. Så då tog jag mitt första återfall. Sen blev det ett till efter någon månad. Och sen så kom vi på den geniala idén att dra iväg till Finland med hennes familj. Det var den 22 december 2006. Och jag fick ju självklart, kom i slagsmål och hamnade i fyllcellen där. Liksom borde veta att det är förvägen. Det var 5,5 timme till Finland i en liten järnburk upplevde det som. Och så fick vi åka en annan båt hem därifrån. Julafton kom. Och det var på julaftonskvällen så handlade vi tjack för sista gången. Uppe på Magnus Ladås. Något rum bredvid bara. Så 26 december år 2006 slog jag in med min sista rökare. Och jag mådde fan inte bra av den. Sen dess har jag faktiskt varit drogfri. Den här behandlingen jag fick, den var liksom, den vägledde mig till att ta tag i en sponsor. Och göra de här stegen. Och jag gjorde precis som min sponsor sa. Och jag jobbade med det här stegarbetet verkligen intensivt under 3 veckors tid. Så var jag väl igång i mitt 9:e steg och bara gottgöra. Och betala räkningar och skulder och gjort upp avbetalningsplan med det ena och det tredje. Och jag har stannat kvar i det här. Och hur är det nu då? Jo, igår så tog jag faktiskt 2 år. Vad har jag hunnit med de här 2 åren då? Jag har självklart gjort klar den här behandlingen. Jag är fortfarande i en eftervårdsbehandling som är nästan slut nu. Jag har läst på komvux. Jag utbildar mig till VVS-tekniker. Jag har faktiskt inte en enda timmes frånvaro i skolan. Jag har ypperliga betyg, alltså. Trots att jag lider av den här, jag har ett Stargardts sjukdom. Det är det här ögonfelet jag har, som har satt sig på gula fläcken. Så jag kan inte korrigera min syn med vare sig linser eller laser. Och det finns ingen operation i dagens läge för att göra någonting åt det här. Och jag har kommit så långt i den här så sjukdomsförloppet så att gula fläcken är helt utbränd på mig på båda ögonen. Där skulle man kunna göra någon celltransplantation, men det finns ingenstans att transplantera några celler. Det är väldigt olyckligt. Men trots det så har jag fått av syncentralen, har jag fått och fick jag en olika form av förstoringsglas och en kikare som jag kan hänga med och whiteboarden där framme. Och jag trodde redan under första matematiklektionen att det här är vatten över huvudet. Det här kommer jag aldrig klara. Och jag har gått ut och har VG nästan i alla ämnen. Och det är helt otroligt. Alltså. Jag har en försökslägenhet som jag snart får ta över kontrakt på. I mars så är den lägenheten helt min. Och jag har utvecklats. Jag har ju aldrig varit en vuxen man tidigare, utan jag har ju bara varit en jävla snorunge, en jävla gangster. Jag har faktiskt fortfarande inte hittat någon egen identitet. Jag vet inte riktigt vem jag själv är. Så här, det är inte alltid jag känner mig helt bekväm i min drogfrihet. Jag kan berätta det att den första tiden på Magnus Ladlås här, så när jag vaknade om morgnarna, så var det ju min första ord jag sa. Nej! Jag ska behöva gå till KRIS och sitta där och berätta vad jag ska göra för dagen. Jag ska behöva sitta i behandling i 4 timmar. Jag ska behöva gå på de här jävla mötena. Och jag verkligen genomled. Alltså. Men med tiden så har det här ju blivit... Det här jag får mitt sociala umgänge. Och utan er här skulle jag aldrig kommit dit jag har kommit idag. Definitivt inte utan det här programmet och de här stegen. Jag kan ju idag se på mig själv ur ett helt annat perspektiv. Så ser det ut. Jag vet inte om jag har så mycket mer att säga. Om det skulle vara några nykomlingar här, så ska jag ju säga så här, att jag rekommenderar varmt att göra de här stegen, ta tag i sponsor och göra de här stegen. Och kanske förbli nykter och drogfri för resten av sitt liv. Och nu kommer jag på massor med grejer. Massor med grejer som jag har glömt att berätta om i min life story här. Det är faktiskt en hel del som jag av personliga skäl också varit tvungen att utesluta, för det har varit alldeles för geggigt och jävligt. Alltså. Men så här har det sett ut för mig, och så här har jag gjort, och här är jag idag. Tack så mycket!